Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så evangelietexten den fjärde söndagen efter advent. I advent. Så lyder Herrens ord genom evangelisten Lukas i det första kapitlet och från den 26 versen. I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud till en jungfru i staden Nazaret i Galileen. Hon var trolovad med en man som hette Josef och var av Davids släkt. Och jungfruns namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sa: "Gläd dig, du benådade. Herren är med dig." Men hon blev förskräckt och undrade vad denna hälsning kunde betyda. Då sa ängeln till henne: "Frukta inte, Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Se, du ska bli havande och föda en son. Du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son. Och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Han ska vara konung över Jakobs hus för evigt. Och hans rike ska aldrig få något slut." Maria sa till ängeln: "Hur ska detta kunna ske? Ingen man har rört mig." Ängeln svarade henne: "Den helige ande ska komma över dig. Och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Och se, din släkting Elisabet ska på sin ålderdom också få en son. Hon som han har sagt är ofruktsam. Hon är nu i sjätte månaden." Maria sa: "Se, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt." Och ängeln lämnade henne. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Idag lär vi oss om vad tron innebär. Honom som vi tror på, Kristus, är nu dold för våra ögon. Men vi hör om honom, vem han är och vad han ska göra. Den högste son som kommer med ett evigt rike. Vi möter idag henne som fick bära och föda honom som vi tror på. Jungfru Maria lyfts ofta fram som en förebild för oss troende. Och i dagens text så ger hon verkligen uttryck för en sann förtröstan på Gud. Hon är en syndare som du och jag. Men hon ser till sin Gud, han som utför allt enligt sin vilja. Maria var en ung kvinna, någonstans i tonåren. Hon var trolovad. Och det innebär mer än den förlovning som vi har i vårt samhälle. Trolovningen hade rättslig giltighet och var bindande. Man hade förbundit sig att ingå äktenskap. Och äktenskapet fullbordades sen med en bröllopsfest. Och så förde brudgummen hem bruden. Så Maria var så gott som gift. Det måste ha varit med förväntan som Maria såg fram mot livet med Josef. Vi läser ju om honom att han var god och rättfärdig. Och i sammanhanget så ser vi att det handlar om att han ville göra det som var rätt mot andra och visa omsorg och hänsyn. Samtidigt finns det ofta en viss bävan inför det nya. Även om det är något positivt som ska hända. Det är mer än en sak som är svårt med väntans tider. Nu läser vi att i den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd till Maria. Gabriel hade ju tidigare besökt Zacharias, en präst i templet. Gud höll på att förbereda för sin son födelse. Zacharias och hans hustru skulle få en son som skulle bereda vägen för Messias. Trots att de var gamla. Gud skulle göra ett under. På samma sätt som han gjort med Abraham och Sara. Och nu var Elisabet i sjätte månaden. I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd till Maria. Han kommer in till Maria. Och vi läser att hon blir förskräckt vid hans hälsning. Vi kanske kommer ihåg att Zacharias hade också blivit rädd när han såg ängeln. Och det kan vi förstå. Änglar är betydligt mäktigare än oss. Och till skillnad från oss så är deras vilja helt i överensstämmelse med Guds vilja. när man står inför mäktig, rättfärdig och helig varelse, så kan man bli rädd. Även om man har ett gott budskap. Det är inte alltid orden sjunker in så snabbt. Gläd dig, du benådade. Herren är med dig. Orden är inte skrämmande. Tvärtom, de uppmanar till glädje. De talar om Guds nåd, om Guds omsorg och välsignelse. Men ändå blir Maria förskräckt när hon hör orden. Hon undrar vad det kan betyda. Maria var ju en syndare som vi. Hon visste att hon förtjänade Guds dom. Vad kunde en ängel vilja henne? Frukta inte, Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Ängeln fortsätter att tala tröstens ord. Och han talar till Maria personligen. Han nämner henne vid namn. Frukta inte, Maria. Det är någonting speciellt med att veta att det är avsett för just mig. Frukta inte, Anders. Så meddelar sig Gud också till oss personligen och försäkrar oss om sin nåd. Vi ska ju ha ett dop senare under gudstjänsten. Och just dopet är en personlig försäkran till den som döps om Guds nåd. Just dig, Simon, gäller Guds nåd. Frukta inte. Och alla vi som är döpta får påminna oss om detta. Även om vi skulle känna oss förskräckta eller oroliga, så får vi lyssna till Guds löfte. När Maria nu har fått höra att allt står väl till mellan Gud och henne, så talar ängeln om för henne vad som ska hända. Se, du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son, och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Han ska vara kung över Jakobs hus för evigt, och hans rike ska aldrig få något slut. Det var detta som folket hade väntat på i 1000 år, ända sedan Davids tid. Ja, man hade väntat i 2000 år, sedan Abrahams tid. Och längre än så. Så länge som mänskligheten behövt en frälsare, så hade man väntat. Gud hade redan på syndafallets kväll lovat att sända en son som skulle göra om intet Satans makt. Satans makt beror ju på synden i våra hjärtan. Synden som gör att vi blir rädda när vi möter en helig och mäktig varelse. Som gör att vi inte bara ser fram emot goda saker med tillförsikt, utan också med bävan. Det är ju synden i våra hjärtan som gör att vi inte sätter Gud främst, så att vi inte kan hålla Guds lag, så att vi förtjänar Guds straff. För vi är inte sådana vi borde vara, och innerst inne vet vi att det är så. Därför har vi skäl att vara oroliga. Maria visste det. Men Maria kände också till Guds löfte om att sända en frälsare från syndens skuld. Och det löftet skulle nu uppfyllas. Se, du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. Precis som Zacharias och Elisabet, och som Abraham och Sara, fick nu Maria löftet om en son. För Sara och Elisabet hade frågan varit hur de som var gamla skulle kunna få ett barn. Zacharias hade till och med ifrågasatt ängens ord, fastän ängen stod mitt framför honom. Så otroligt hade det låtit, det som ängen sagt. Och kanske lät det också för bra för att vara sant. Men Maria hade inte denna fråga. Hon var en ung kvinna. Ängens ord till Maria väckte istället en annan fråga. Han hade ju inte sagt någonting om Josef. Bara att Maria skulle få en son. Hur ska detta kunna ske? Ingen man har rört mig. Maria är realistisk. Och vi vet att Josef var lika realistisk. De visste båda hur ett barn blir till. Men de visste också att Gud inte är beroende av någon människa. Ängeln svarade henne. Den helige ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Detta skulle kunna vara en prövning för tron. Att få ett barn utan någon man, genom den helige ande, är ett större under än att få barn när man är gammal. Men Maria tror ängelns ord. Men vad innebär detta för Marias och Josefs relation? Ängeln har ju inte sagt någonting om Josef. Den enda han nämner är Marias släkting Elisabet. Det blir snarare henne som Maria anförtår sig åt. När vi hör Marias reaktion så ser vi vad sann tro är. Se, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Vi hör om en så ung kvinna med en sån förtröstan till Gud. Till skillnad från den gamle prästen i templet som hade ifrågasatt ängelns ord. Och han var ändå en gudfruktig man. Men tron sitter inte i att vi ser på vår egen erfarenhet eller vishet, utan på honom som sänt sin budbärare. Vi förstår att Gud kan göra vad han lovat. Och det är ju egentligen inte det svåra. Vad Gud kan göra. Frågan är vad Gud vill göra. Och framförallt, vad vill Gud göra med oss? Även om Maria förstod att Gud ville att hon skulle föda Messias, så fanns en stor ovisshet. Hon var så gott som gift med Josef. Men hur skulle det gå med deras äktenskap när hon nu blev gravid utan att Josef var inblandad? Vad skulle det bli av hennes liv? Hon kände till profeterna i skriften. Det var sällan en kallelse från Gud innebar ett enkelt liv. Men hon visste att vad som än skulle hända, så skulle Gud ha omsorg. Hon hade ju läst i skriften: Herren bevarar dig. Herren är ditt skydd på din högra sida. Solen ska inte skada dig om dagen, och inte månen om natten. Redan nu visade Gud sin omsorg genom ängelns ord. Först genom att hon fick en försäkran om Guds nåd. När man vet och har tagit till sig detta, så bleknar allt i jämförelse. Det kan fortfarande vara tungt och svårt, men det är inte som när man är oviss om att Gud verkligen är med en. Om att Gud tar emot och lyssnar på våra böner. Att han tar oss till sig och ser oss som sina egna. Att Gud leder och har omsorg, även om vi själva kanske inte känner av det. Vi kan genom Guds ord veta att det är så, trots att vi själva är syndare. Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Maria visste vad det innebar att ha fått Guds nåd. Men ängeln hade sagt något mer som också visat på Guds omsorg. Inte alls lika stort, men någonting som hon behövde höra i den här situationen. Och som visar att Gud ser till vad vi behöver. Och se, din släkting Elisabet ska på sin ålderdom också få en son. Hon som hon har sagt är ofruktsam. Hon är nu i sjätte månaden. Även om Maria redan trodde ängelns ord, så gav han henne ändå en hjälp för tron. Om tvivel den närmaste tiden skulle stiga upp i hennes hjärta, kommer det verkligen att ske det som ängeln har sagt, så skulle hon ha en påtaglig påminnelse. Elisabets mage skulle visa att det var verklighet. Och inte bara det. Elisabet skulle vara den som bäst kunde förstå Maria i den situation hon var i, som Gud hade satt henne i. Elisabet hade ju blivit satt av Gud i en liknande situation. Mitt i all ovisshet kunde Maria vara viss om Guds omsorg. Vi förstår av det vi har läst både vad tron är och vad tron inte är. Tron handlar inte om att få stora syner och upplevelser. Både Maria och Zacharias mötte en ängel. Men tron handlar om att tro på de ord som kommer från Gud. Vi litar på han som har talat. Tron handlar inte heller nödvändigtvis om att tro mot förnuftet. Den kan handla om det. Men det är inte bara så. Maria trodde när hon hade ängeln framför sig. Och det är ju väldigt förnuftigt. Ängeln gav henne dessutom ytterligare skäl att tro. Också hennes släkting Elisabet var nu gravid. Trots att hon inte hade kunnat få barn. Oavsett om det som Gud säger går ihop med vårt förnuft eller inte, så är det förnuftigt att tro det han säger. Ytterst sett handlar tron om förtröstan. Det är en förtröstan trots att vi kan vara ovissa om hur omständigheterna kommer att se ut. Hur kommer det att se ut med arbete, vänner, relationer? Hur kommer det att gå med mitt och Josefs äktenskap, måste Maria ha undrat. Men i botten hade hon förtröstan på Gud. Han kommer att genomföra sin vilja med mig. Och det är vad jag behöver veta. Vi får ta Marias tro som en förebild också för oss. Och ändå är Maria egentligen inte textens huvudperson. För varför hade hon funnit nåd hos Gud? Det var på grund av det barn som hon skulle bära och föda. Han vars namn betyder Herrens frälsning. Han som genom sitt liv och sina gärningar skulle visa vem han var, så att människor skulle kalla honom helig och den högstes son. Han som skulle visa fullkomlig förtröstan och kärlek till Gud genom sitt lidande och sin död. Han som är mer än en förebild. Han som gör det som vi inte kan. Därför får också vi ta till oss orden: frukta inte, du har en nådig Gud. Och när vi tagit till oss de orden och tror på dem, så får vi svara: ske med mig Gud som du vill. För då vet vi att vad som än händer, så har Gud omsorg om oss. Amen. Låt oss be. Vi tackar dig, Herre Gud, himmelske Fader, för din outsägliga nåd. Att du tänkt på oss syndare och låtit din son för vår skull anta människonatur. Vi ber dig, regera oss så genom din heliga ande, att vi kan trösta oss av hans heliga människoblivande, hans pina och död, bekänna honom som vår Herre och Konung, och genom honom få evig salighet med dig och den heliga ande. Amen.